Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Game of Stocks. Det är den 24:e avsnittet i ordningen och det här är Investacus.
Och det här är Danne, eller värdeinvesteraren på Twitter.
Yes, och vi har varit lite i Singapore härjat, varit på en fintechmässa och varit runt. Så vi tänkte prata lite om våra intryck därifrån och vad vi tagit med oss. Det var ju rätt mycket intryck om man säger så.
Vad är det? Lite mer än en vecka sedan vi var tillbaka? Ja. Eller ungefär en vecka sedan?
Nej, men det var 2 veckor.
Ja, vad dum är det.
Ja, du är
jag är fortfarande jetlaggad.
Ja, exakt. Jetlaggad.
Ja, den var ju brutal, den jetlaggen faktiskt.
Ja, det var vart fan vaknat tidigt i en hel vecka nu. Man började säga, jag vill inte gå upp 4 på morgonen.
Nej, exakt. Och där kunde man ju inte sova heller.
Nej.
Vi opererade ju på, eller operated om typ... 3 timmars sömn kanske?
Ja, natten och sådär. Men man kan ju verkligen säga att man var på man gick på sparlågan ibland.
Ja, nej, det var tufft i perioder. Men ja, vad är det? 26 november idag i alla fall.
Exakt, det är det.
Så ja, som sagt, vi är 2 veckor har vi varit hemma.
Yes, vi kom ju hem den 18:e. Så att, lite mindre än 2 veckor. Men ja. Så är det. Yes. Men jag som har varit i Asien. Mm. Jag tycker det är väldigt kul att höra någon som inte har varit i Asien. Och det är ju du, Danne.
Ja.
Vad har du för intryck av Singapore?
Som sagt, jag har ju varit i Iran. Så halva Iran ligger i Asien. Men jag har inte varit i Sneögons-Asien.
Oh, racist! No!
Nej, men precis, så det är
oh my god. Fan.
Måste vi klippa bort det här?
Ja.
Nej, men jag tänker typ att liksom, det är den biten av Asien man tänker... är Asien.
Vi bara lägga in en disclaimer. Den här podden står inte för det uttrycket som Danne använde nyss.
Nej, men jag känner en kines och jag kan säga det sånt här.
Okej.
Okay. och jag är halv asiat faktiskt, i och med att jag är halv iranier.
Okay. Still don't count.
Nej, men så i alla fall, det är min bild. Jag har ju inte riktigt varit i Asien då, som sagt. Den bilden man har av Asien kanske, så... Jag vet inte om Singapore är rätt land att åka till för att få en rätt bild av Asien. Jag har inget att jämföra med. Men det är ju sånt konstigt land. Det är så high-tech liksom. Det känns, jag har varit i New York flera gånger. Det känns som ett New York på något sätt i Asien. Mm-hmm. Och nu som sagt, jag har inget annat att jämföra med. Jag kan tänka mig Hongkong och liknande. Men det känns extremt lyxigt. Det kostar ju mycket att leva där och vara där och äta maten. Det är ungefär Stockholmspriser, lite dyrare skulle jag säga.
Du har en dualitet där som vi pratade om när du var där.
Ja, det är fascinerande faktiskt.
Att du kan gå på en restaurang i ett sånt där food court som är askända för. Det är en malaysisk grej som liksom, de har typ verkligen tryckt in det i Singapore. Och det är någonting i deras, man ska säga, stat jobbar med. Mm. Att varje hus ska ha en food court nere i botten för att alla ska kunna äta billigt om man vill och dyrt om man vill. Och det är det som är grejen. Vadå, våra rätter i foodcourten på One Republic.
Jag snackar 40-50 kronor kanske.
Ja, exakt. Alltså 70 spänn om du tar högsta typ, tar det dyraste.
Ja, så alltså, det där var ju billigt. Det är ju typ halva priset mot Sverige. Ungefär för och då snackar vi inte den foodcourt mot man tänker i Sverige, utan det var riktigt bra mat i foodcourten. Så det var inte...
Det är som att gå på en bättre indisk eller vietnamesisk här.
Ja, verkligen. En bra restaurang där du kanske betalar 200-300 kronor för en varmrätt. Mm. Så att, absolut. Och sen, men går du på en finare sit-down dinner...
Ja, men då är det ju 20% över.
Ja, då är det dyrare än Sverige helt plötsligt. Så att det är, som du säger, en väldigt dualitet där. Mm. Och de samexisterar mellan liksom vanliga arbetarmänniskor som kanske pendlar från Malaysia. Åker in och jobbar i Singapore och sen åker tillbaka till Malaysia eller bor utanför, långt utanför stan, så att de har ju högst real estate eller fastighetspriser i världen.
Ja, i de Tokyo och Hongkong är ju brutala. Och sen är de brutala på olika vis beroende på vissa saker. Nu har väl Hongkong gått ner på grund av vad som hände där, men Singapore har ju gått upp nu på grund av det som hände i Hongkong.
Ja, jag kan tänka mig det. Vi är nog flight to safety.
Ja, alltså det är jättemycket finansiella bolag som har sina Alltså de har två stycken headquarters-ställen att välja på i Asien i princip, i Sydostasien.
Mm.
Det är Hongkong eller Singapore. Om Hongkong fuckar ur och det blir typ liksom kinesiskt helägt.
Mm.
Och liksom the People's Republic of China kommer in och liksom kör sin kommuniststämpel över Hongkong. Alltså de kommer få så mycket utflöden till Singapore.
Ja, det är, precis. För det, då känns det naturliga valet som Singapore.
Ja, det är Singapore hela vägen. Och Hongkong är ju typ extremt låg sån här bolagsskatt. Mm. Singapore också.
Mm.
Och, det, och de har ju fattat det. De måste vara så här billiga för bolagen och göra transaktioner och ha ett headquarter där. Mm. Men det är fortfarande dyrt i, vad man ska säga, i real estate och mat och resurser. För det finns ju inga resurser.
Nej.
Men så här, Singapore är absolut inte, vad ska man säga, ärkebilden av Asien, ska jag ju säga. Mm. Det är verkligen, det är toppen, det är typ plus en.
Nej, men det är det jag menar.
En,
det kändes
en procenten inte. Av Asien, det ser du ju i Singapore.
Ja.
Egentligen, du som de sa lite när du var där borta, när vi pratade lite med folk på fintechmässan och pratade sådär.
Mm.
Singapore är där Malaysia, Indonesien, och alla länder runt där i Sydostasien kommer vara om 5 år.
Om ens det. Men ja,
alltså om 5 år exakt. I sin stadskärna, i sin huvudstad.
Ja.
Sen tar det ju längre till att se trickle down till liksom djungeln. Du har ju liksom Indonesien är ju snart en miljard människor.
Nej, men alltså det är verkligen supermodernt. Vi tänker att vi är så moderna i västvärlden och tänker så här, ja men cashless society och IT och liksom alla har bredband. Och, men grejen är, i vissa hänseenden är ju de ännu mer moderna.
Jaja.
Tycker jag. Och som sagt, det var dyrt också. Jag menar, en Starbucks var dyrare där till exempel. Mm. Om man ska typ så här traditionellt Big Mac-index eller vad man ska säga.
Ja, exakt.
Så apples to apples är det ju dyrt.
Där. Ja,
sen finns det billigare alternativ. Men fantastiskt ju, häftig stad.
Ja. Ja, och en grej de har där som är väldigt dyrt. Jag tänker, vi pratar ju med bilar med taxichauffören.
Mm.
Och de har ju liksom en licens för att ens få ha en bil där.
Ja, alltså, precis. Bilar kostar ju helt sjuka summor.
Ja, det var ju sjuka summor för en relativt enkel bil. Vad var det vi pratade om när vi åkte från...
Vi pratade om en miljon för någon så här, Toyota 8 City.
Exakt. Och då var det så här, vad var det som försvinner iväg? Jo, de måste lägga på en licens.
Mm.
Du måste ha en licens för att äga en bil. Liksom. Mm. Så det, man blir så här... Och man drar det ännu längre.
Mm.
Varför vill de ha en licens för att äga en bil? Alltså Singapore vill ju bli grön.
Mm.
De vill ju bli miljövänliga och ekologiska på ett sånt sätt som vi inte ens pratar om i Sverige. Här pratar vi om att vi ska höja bensinskatten eller vad vi ska göra där för att vi ska minska bilkörandet. Vi ska ha någon så här jäkla trafik, alltså typ så här trängselavgifter och så vidare och så vidare. Alltså vi jobbar ju med straff. Vad gör de i Singapore? De kör en licens. Absolut, det är ett straff. Men licens för att ha en bil.
Men vänta nu, vi jobbar med straff. Det här är ju landet som där du blir halshuggen för att spotta tuggummi på gatan också.
Jo, absolut.
Så att de är ju hårda också.
De är stenhårda.
Nu överdriver, men du får ju böter.
Men om vi tittar
om
på...
du slänger skräp på
exakt,
gatan.
Absolut, det får du. Det ska du ju få i Sverige också. Bara att ingen polis kommer göra det här.
Nej, exakt.
Så det enda skillnaden är att...
Eller fan, har vi det som lag?
Ja, vi har ju nedskräpning, 800 spänn.
Ja, okej. Okay. Ja, det är sant. Ingen bryr sig om det här.
Nej, och vad är skillnaden där?
Ja, de faktiskt gör det.
Att det faktiskt är någonting bakom sina straff.
Mm.
Och
men det är fan, alla har ju dåliga andedräkt där dock. Det säljer inte tuggummi i sängen.
Ja, men det var ju tur att inte hångla med någon.
Exakt.
Men och bara titta på det här gröna, hur de vill ju evolutionera det.
Mm.
Var ju någon som vi pratade med någon om att Elon Musk var ju där för ungefär 5 år sedan.
Mm.
Han sa så här, hej, liksom, ni måste subventionera mina bilar och installera liksom alla de här stora laddningsstationerna. Och Singapore sa så här, nej.
Ja, precis.
Nej, det här är efter. Vi vill om typ 15 år inte ha en bil. Vi vill bara ha public transformation. Transformation.
Ja.
Och i princip att man inte behöver en bil för att bo i Singapore. För att exakt. Ta sig någonstans.
Och sen de håller ju på med självkörande bussar också.
Exakt.
Som och då, pratade en kille om.
Ja, och de är extremt långt framme där. De tar ju fram lösningar. Det är inte som vi i Sverige. Vi sitter ju fan på feta arsel och säger att vi inte ska flyga någonstans.
Exakt.
Alltså vår lösning på grön, liksom den här, det, vad ska man säga, det environmental eller miljöevolutionen.
Mm.
Det är typ sitta på sitt feta arsel och gråta för att vi inte gör något.
Ja, exakt.
Det är apati vi har det sitt där på.
Ja, det känns som att man har någon förutsfattad mening om att Asien ligger efter och så där. Men alltså det är ju ett jättehögt teknologiskt land. Och alltså, det var jättevackert också. Jag menar, du har ju en stad, en skyline som ser ut som New York. Om inte vackrare, jag skulle säga vackrare än New York.
Jag har inte sett skyline New York.
Men... jag har varit i New York i alla fall och jag tycker det här var vackrare. Mm. För att vi blev ju medbjudna på en fest från GPS, Global Payment Systems. Mm-hmm. Bjöd in oss på deras launch party i Singapore. I toppen av Marina Bay Sands. Så vi fick ju kröka gratis där med lite hetsiga australiensiska fratboys i princip.
Riktiga fratboys.
Ja, de beställde in 40 stycken in gin and tonics för att det var uppenbar.
Ja, och sen frågan så här, varför får jag beställa in 40 till? Nej. Okej, men då beställer jag in 40 vodka and soda istället. Ja. Man bara...
Ja, men det var riktigt douchebags. Men i alla fall, vi blev rätt krökade, du och jag också. Men när vi stod...
Speciellt du.
Ja, ja. Sen stod vi där uppe och tittade ut över stan. Så det är liksom vatten, jättefina byggnader. Du har Gardens by the Bay som är de här fake-träden de har byggt upp. Som
men själva den trädgården är helt otrolig.
Ja, vi besökte den trädgården också inne. Alltså det är i princip ett enormt växthus, som du ska kalla ett växthus. Det är som ett...
Alltså
det är enormt stort.
Ja, men alltså, vad är det från typ såhär Jurassic World?
Ja, typ. Det känns som Jurassic World eller typ Avatar. Eller
ja, exakt. Men typ såhär de här stora liksom kupolen där de har sina pterodaktyler inne i. Ja, det känns som en sån. Man bara så går in och man bara wow.
Ja, det var sjukt häftigt. Ja. Och det, i alla fall det ser man ju från då den här baren vi var på i Marina Bay Sands, som är typ ett av de lyxigaste hotellen i världen. Och sen så ser du den här fina, som sagt, skylinen med upplysta byggnader, jättefin arkitektur, och det är 30 grader varmt. Så det är liksom New York fast bra temperatur också. Och bättre mat tycker jag då. Det är ju en asiatisk mat, men så det är en fantastisk stad.
Alltså jag älskar ju Singapore. Jag har ju bott i Hongkong och Peking och varit en del i Japan och varit i Kina en hel del, lite runt omkring Shanghai, Tianjin, Xi'an, Guilin. Och sen är jag rest runt också i andra liksom asiatiska länder. Singapore, det är ju typ, alltså jag älskar det. För det är ju verkligen så här en hot melt liksom av så mycket olika kulturer.
Ja, det är melting pot, ja. Indier, malaysier, pakistanier,
kineser, japansk mat, vietnamesisk mat. Alltså du ser allt där och det är verkligen så här bara smält ihop av så mycket. Det kommer absolut med sina problem. Men på ett sätt har ju de lyckats gjort det. Vi pratar här i Sverige att vi vill ha in mångfalden och vi har tagit in så mycket invandrare. De pratar ju där om att typ deras singaporianer är en och en halv miljon av deras befolkning som är 7 miljoner.
Exakt, så de är en minoritet.
Så att deras urinbefolkning är en minoritet i det landet, men ändå lyckas det. Och det tycker jag liksom är extremt imponerande, och jag tycker det har någonting att göra med, om vi går in på politiken, de sätter faktiskt krav på folk som kommer dit. Att få ett visa i Singapore är enormt svårt.
Jag kan tänka mig det.
Du måste ju bevisa att du har en kompetens som ingen annan har i hela Singapore, och bara du kan ju ungefär göra det.
Ja, men det är ju som i USA. Jag jobbar i USA, så när jag skaffade arbetsvisum där var det samma sak. Då var man tvungen att bevisa att ingen i USA kan göra det jag kan göra. Då känner man sig ganska cool när man åker dit och bara, 350 miljoner personer är bara jag som kan göra det här. Sen var ju det alltid en överdrift, men...
Oh shit!
Ja, speciellt när det kommer till mig. Men bolaget som anställde mig var ju tvungen att liksom spinna det på det sättet.
Exakt.
Så Singapore är samma sak då. Nej, men det här är ju ingen resepodd. Men absolut, jättekult resmål. Men vi var ju där av en anledning.
Exakt, det var därför fintechmässan och hänga med bolaget som fick ha oss med, Quanto.
Ja, precis, som vi ska följa och som vi även kommer ta upp här senare.
Exakt.
I podden, som vi kommer delvis göra en analys på och även släppa en intervju med.
Yes, så är det.
Lite teaser.
Exakt.
Men,
teasing.
Fintech, vi kommer prata mer om bolaget någon annan gång.
Exakt.
Så idag tänkte vi bara sammanfatta lite våra tankar som kring Singapore som vi redan har gjort. Men vi hade ju jäkligt kul liksom.
Det var enormt kul. Och om vi säger vår relation mellan så pratar vi också lite om typ så här, när lär man känna någon?
Ja, exakt.
När man reser och bor ihop.
Ja.
Och vi dödar inte varandra positivt. Nej. Så om vi tänker på...
Nära slagsmål några gånger kanske. Men...
Ja, det var ju för att du var... försåg dig.
Ja.
Han som var på gymmet.
Ja, precis.
Japp.
Ja, det var ju kredit att du trodde jag var på gymmet fast jag sov.
Försöker backa upp dig och så bara failar. you betrayed me.
Ja, faktiskt.
Nej, men, ja, men alltså för poddens skull och för vår skull. Det känns ju extremt bra att man vet att man klarar av att stå ut morgonen i en vecka faktiskt.
Ja, men faktiskt. Som du säger, man lär känna någon på riktigt. Det är så här, bo ihop eller resa är ganska bra att göra.
Ja, vi skippar det där bo ihop.
Ja, jag tycker det räckte att resa en vecka. Yes. Ja, jag var fan på bristningsgränsen.
Men, okej, vi går över till fintech. Ja, det var ju en helt grym mässa vi var på.
Mässan var riktigt bra, måste jag säga. Det är en av jag tror det är den största fintech-mässan i världen.
Ja, en av alltså absolut en av dem.
Jag tyckte de sa att det var den största i världen och flera vi pratade med av de här bolagen har varit på andra mässor och sa att den här var mycket bättre än de flesta mässor. Det är den bästa de har varit på. Var den allmänna, tror jag, åsikten. Mm.
Känslan liksom.
Ja.
Ja, och det var ju Fintech Festival in Singapore.
SPFF, Singapore Fintech Festival. Ja.
Exakt. Och men vad för att vi pratar lite allmänt om fintech. Vad är din känsla om fintech framåt? Liksom Bass, House, vad säger du?
Ja, jag smäger bankerna.
Du visste vad jag siktade på.
Nej, men det är fintech allmänt är flera saker då. Fintech är verkligen allt och inget. Fintech är allt ifrån en balt som samlar kinesiska pengar och skickar tillbaka sig till Kina.
Alltså den där, oj.
Ja, det här är ju en intern diskussion, men vi pratade med ett bolag där i princip samlade den in Alibaba-försäljare som säljer saker i Europa och får betalt här, samlar ihop de pengar och skickar det till Kina och buntar ihop det liksom och skickar det i batches.
Ja, och,
det
var och så betalar han deras kostnader här i Europa, alltså kvittande och så skickar han det till Kina. Man bara, så du är typ outsourcad finansavdelning?
Ja, och det kallade de fintech. Så det är alltid från det till faktiskt riktiga...
Riktigt sjuka grejer.
Riktigt innovativa saker. Och det är så stort. Jag menar, du har ju... Det är fortfarande i sin linda. Men sen har du som många pratar om nu, Revolut som man hör. Om alla pratar om Transferwise. Sen alltså blockchain överallt.
Blockchain, det var ju där om man säger ta med sig. Det var nog inte en enda som inte ville säga in blockchain i sin grej och säga att vi jobbar med blockchain eller var blockchain ready eller någonting med blockchain.
Ja, och det är ju ett buzzword, precis, samma som AI är.
Exakt, men man bara så här, okay, what do you really do with the blockchain?
Ja, exakt, och där gäller att tunga rätt i mun. Jaha. Men okej, okay, så ena grejen är att det är brett. Det kan vara ett skitbolag som samlar in pengar som vi tar den här balten eller något riktigt bra. Men sen kan det... En annan reflektion är också att traditionella banker måste vara med i kedjan.
Nu kommer hasen.
Nej, men också hos för dina bolag. För traditionella banker måste vara med någonstans. För nästan alla de här bolagen vi tittar på just nu är wallet. Det för över pengar till en separat, som Revolut också. Du kan inte få din lön direkt in till ett Revolut-konto för de har ingen banklicens på det sättet. Och de jobbar inte som en traditionell bank. Så att det är fortfarande som en wallet, något separat du måste föra över pengar till. Det är ena grejen, att du måste ändå utnyttja rälsen som finns. Den finansiella rälsen, och det är...
Den finansiella infrastrukturen med en bank.
Ja, och det är det jag menar med finansiella rälsar. Och finansiella rälsar är banken och även Visa Mastercard. Och där ser man också, Visa Mastercard är med överallt i allas lösningar. Bankerna är med överallt. Även om de blir disruptade och tappar en del av intäkterna och måste dela den kakan då som de tidigare har fått själv. Men det är ändå intressant att det är mycket påkopplingar på liksom, det är tillägg till infrastrukturen. Det är inget som liksom tar bort infrastrukturen. Det är ju i och för sig då kryptovaluta gör ju det.
Ja, vi kan ju gå in på kryptovaluta lite senare som ett eget ämne, för där har vi ju ett rätt intressant bolag att prata om bara där. Nej, men för att det jag tar med mig, det är egentligen att jag tänker främst på payments. För payments, det är ju det som jag är liksom mest intresserad av, för att det är det som växer digitalt och har någon, och växer egentligen globalt också för mer och mer personer. Och vi vill handla mer och mer. Och jag ser det ungefär som att du har tre generationer av payments. Du har kreditkort som är första generationen. Att du betalar med kreditkort på nätet eller i butik. Sen har du liksom massa utvecklingar av det. Att du hade från magnetrensat till chip till blip.
Mm.
Som du har nu.
Mm.
Sen kommer ju till generation 2. Wallets. Du lägger någon, du gör ett overlay på ett kort. Du ser det i PayPal, du ser det i Revolut, du ser det i alla, du gör top-up. Du ser det till exempel i
antingen gör att du för över till det genom ett bankkonto eller betalar med ett kort.
Ja, precis. Eller så gör du bara en overlay och säger typ så här, okej, jag använder den här säkerhetslösningen som ungefär Google Pay.
Ja, och du lägger till funktioner som Visa Mastercard inte erbjuder, precis.
Ja, exakt.
Exakt så.
Och i princip är det
en wallet, som du säger.
En wallet, ett bättre interface, vilket är så här, okej, det är typ UX.
Men det är där jag inte tycker att det är. Där tycker jag inte det är så intressant.
Nej, det tycker inte jag heller. Och det är därför jag känner att nu, om man kollar på generationen, den andra generationen, den håller, de som håller på med wallet nu, de börjar bli lite efter, tycker jag.
Ja, precis.
Och därför kommer jag till generation 2.
Mm.
Och det är accounts to accounts, payments.
Exakt.
Och det är att du skippar den här...
Typ Swish.
Typ Swish.
Square.
Square, är riktigt bra. Inte Revolut tyvärr. Liksom,
Revolut är ju inte där Cash App är. Att du kan ha kontot kopplat direkt.
Exakt. Och då är det så här, det finns ju väldigt få som gör till account to account över liksom cross borders.
Ja, det vet inte jag om.
Nej, det finns ju ingen som gör. Och det är där det är liksom...
Det är där kryptovalutor är.
Det är där kryptovalutor eller blockchain vill komma in och börja göra grejer. Bara att blockchain och det är alldeles för segt. Tar lite för lång tid just nu för att göra det.
Ja, det stämmer inte.
Men det kostar det finns ju ingen infrastruktur i, om vi ska säga... Det finns inget lätthanterligt med blockchain för att kunna göra det just nu.
Nej, alltså du kan göra det. Jag tror det är nog tilliten att folk, för det första är valutan volatil.
Ja, exakt. Men det är det jag menar. Du måste ju bygga upp ditt nätverk som PayPal har gjort.
Ja.
För att du till många ska ta emot det.
Ja.
Därför blir det så här, okej, även om du gör det så är det inte accepterat just nu. Så det spelar ingen roll.
Ja, du kan inte betala med det. Så ska du växla och sen är det volatil. Så du har tappat 40% av värdet efter en minut när din transaktion
exakt.
Är framme.
Exakt, och då har du massa saker där med blockchain som inte gör att det är viable just nu.
Ja, exakt.
Och då är det så här, jag tror att nästa generation måste gå in till att det blir accounts to accounts.
Ja, border to border också.
Border to border också, som måste lösa det. Och vissa har löst det nationellt, som Cash App.
Precis,
eller Swish. Swish, Tencent, löste i Kina. Alipay också, för de har ju löst det. Och jag tror den som kommer ta det först, alltså cross-border och lösa det så, den kommer ha en extremt jäkla möjlighet just nu.
Mm.
Och kunna kombinera det mellan att göra peer-to-peer payments och kunna göra det business-to-consumer.
Ja, för det är någonting som gör att, visst, du och jag kan föra över till PayPal vart vi är i världen mellan varandra, men det är någonting som gör att det är jobbigt att jag känner att jag måste föra över pengar till PayPal först och göra ett mellansteg.
Jo, men att dela upp sina tillgångar.
Ja.
Men du vet ju bara hur det är med att vi sitter med kanske Avanza-konto, Nordnet-konto, Giro-konto, Nordea-konto för att de gör olika saker olika bra. Men när du sitter där och sen bara så här, ska summera dina tillgångar så blir man så här, fan orkar man det här liksom? Man vill ju inte tinslicea sina tillgångar heller. Tillgångarna är ju mer värda när de är en summa än när de är uppdelade.
Mm.
Även om hela summan på ett balansräkning är bra.
Mm.
Så är det fortfarande så här, sitter man med pengarna på Avanza men du ska in i en IPO på Nordnet så är det så här, du har ju ett problem.
Ja, exakt.
Och det är lite samma sak med att man ska toppa upp Revolut, man ska toppa upp.
Det är ju bara jobbigt att ha ett till konto, ett till kort att tänka på. Jag vill inte, jag menar jag hör Revolut, jag hör vad de gör.
Mm.
Men jag orkar inte
väldigt grymma saker. Jag hade Revolut innan jag åkte, hörde mer av en kille där när vi var där och pratade. Blev väldigt intresserad, kolla på det, allting sånt där, men det är fortfarande så här.
En till sak att fixa. Ja, en till app, ett till konto att fylla
appen
på.
Appen är inget problem, men så här,
ja, men ändå.
Du måste skicka pengar från din bank till det. Man blir så här, kom igen.
Ja, men det är ett till steg, och sen är det ett till kort, visst du kan ha ett digitalt kort bara, men det blir ändå många sådana, det är skönare om det bara hade funkat.
Exakt, och där jag känner, det är därför tredje generationen som inte har kommit än, vissa har gjort det nationellt, väldigt snyggt att göra i USA först liksom, det är ändå en av de största marknaderna. Vi har Swish här, Det är begränsat till mobilbank-ID. Det kommer inte funka utanför. Så tredje generationen. Jag kommer ha jäkligt mycket koll på den som försöker komma fram till det.
Jag tror att det är mycket compliance och legalt där. Jaja. Och jag tror inte det kommer bli på global skala direkt. Utan
nej, men om du tar regionen. Ja, om du klarar att göra inom EU.
Det är det det kommer bli. Mm. För att det är som att du kan åka till Spanien nu och ha 4G.
Mm.
På samma sätt kommer det säkert bli med betalningar inom EU. Och det är en bra början, absolut. Mm.
Och det är där jag säger så här, okej, det är första steget. Sen kanske vi har om 20 år, kanske vi har en global spelare på det.
Men det är det som är intressant, att krypto redan gör det. Ah. Det vi pratar om nu. Men än en gång, de gör ju inte det. Det är ju inte ett bankkonto fortfarande. Du måste ju ha ett separat wallet där också.
Så. Exakt.
Så det är fortfarande inom sitt nätverk, så absolut. Då, med det sagt så gör ju även PayPal det också.
Ja, och det är där det blir lite det här, vi andra generationer med wallets.
Mm.
Absolut, de har gjort någonting, de har ju tagit ut någonting från det traditionella finansiella systemet, satt det i ett annat system och försöker göra en annan highway, så att säga.
Mm.
Men de måste ju fortfarande in på banken, för att egentligen varför de använder bankerna, det är ju för att komma runt KYC och AML.
Mm, men precis, KYC, know your customer. Ja,
och anti-money laundering.
Mm.
Och varför de vill att bankerna, alltid pengarna ska komma från bankerna, det är ju för att om pengarna kommer från en bank, då reglerar det.
Ja, exakt.
Då är det deras problem varför pengarna kommer ut. Och när det kommer till PayPal, de har ingen banklicens. Mm. De behöver inte göra KYC, de behöver inte göra AML. De behöver inte göra de här problemen. Därför tar de och sparar extremt mycket overhead, för de behöver ingen compliance.
Mm, men det är också det som gör, precis, och det är det här jag som är långbanker till exempel. Deras compliance-avdelningar är något de hatar och måste ha, och de är extremt stora och kostar dem enormt mycket. Men det är också det som gör att du kan få din lön utbetalt i ett bankkonto. Du kan ha ett bolån där och alla de grejerna. Det gör ju att inträdesbarriären för att göra en ny bank nu är ju också väldigt höga, för du måste ha en extremt stor compliance-avdelning till exempel.
Jaja.
Så på ett sätt är det här bra ur bankernas perspektiv, att du måste ha den bankinfrastrukturen, och de vill ha koll på folks pengar. Liksom. Det är lite 1984-samhälle. Mm. Visst, du know your customer, och de vill veta mer och mer och mer. Liksom. När du och jag gjorde en stor överföring för några veckor sedan där, då ville de ju veta, var kommer de här pengarna ifrån? Vart ska de till? Det är liksom så här, mina surt förvärvade pengar. Och så ska jag ändå känna som att jag har gjort något fel och måste förklara mig.
Ändå är det mellan bank till bank. Det är liksom mellan, liksom först, för mig är liksom mellan Avanza till Nordea, från Nordea till en, liksom en bank i Kanada. Mm. Blir man så här, alltså det är liksom, ni skickar emellan varandra. Ni måste ju se vilken bank som tar emot, eller hur? Och bara säga, var fick du pengarna? Ja, men om du kollar på mitt utflöde från mitt lönekonto dit och sen tillbaka.
Att du ens behöver svara på den frågan. Mm. Det är liksom så här, så länge inte jag har gjort någonting och du misstänker mig, varför ska jag behöva förklara var mina pengar kommer ifrån? Det känns som att de måste försvara sig fast man inte har gjort någonting. Och det är störande.
Det är proven until guilty liksom.
Ja, guilty.
Det är until proven innocence.
Ja, liksom. Precis. Och det är lite störande. Faktiskt. Så att, men det gör ju också att bankerna, det är svårt att vara en bank idag. Och det är svårt att bli en bank idag.
Men det är en bank. Det var ju där de pratade lite om.
Mm.
Vad är det som bankerna kommer ha kvar och kommer faktiskt vara en vital del i det här, ska man säga, tredje generationens betalningssystem.
Mm.
Det är settlement och det är compliance.
Exakt. Och precis, de kommer vara ansvariga för compliance.
Mm.
Och sen kommer det komma andra bolag och onboarda på deras infrastruktur.
Det är bara att titta på den nyheten som kom nu och där.
Ja.
Google och liksom
Citibank.
Facebook. Ja, Google gör med Citibank.
Ja.
Och sen gör Facebook också en, liksom, en lösning.
Ja, då Facebook gör ju en global wallet. Swish-funktion i princip.
Ja, typ en wallet igen.
Ja.
För hur ska du få dit pengarna liksom?
Ja.
Och Google gör någonting med Citibank, startar konton, och i princip Citibank är ju den som löser allting. Mm.
Och det här är ett bolag, vänta, då är det ett bolag med Google, där vi snackar om det är något bolag som har pengar och resurser, och de bara, vi kan inte starta en bank. Vem fan ska starta en bank då? Alltså det är, så att det finns en plats för bankerna, du som är så bäsad bankerna.
Ja, sen, det finns en plats för bankerna. Men vad är mitt case?
Ja, ditt case är att, ja, du säger att omsättningen och sånt inte, hur ska de få en tillväxt? Mm. Det, att jag säger att de är kvar, och det säger du också.
Ja, de kommer inte försvinna från jordens befolkning.
Men jag äger ju inte bankerna för att få någon strukturerad tillväxt heller. Det är bara att contrarian value case liksom. Men absolut, men
jo, där pratar vi, där har vi ju pratat också om det utanför podden. Där handlar det mer om en horisont.
Exakt.
Och ditt case är ju controlling value case med att räntan ska upp, då ska det vara bra för bankerna och då går de upp.
Ja, en uppvärdering på 20-30% sen är jag borta.
Ja, jo, exakt. Och mitt case är ju typ om 5-4 år så kommer deras liksom intäkter vara lägre. Mm. Ett är ju specifikt i Sverige för att de måste dela det på fler som gör det bättre.
Mm.
Till exempel Avanza tar sina grejer, Nordnet tar liksom kunder från sparandet. Du har typ Länsförsäkringar och Danske Bank som går in och utmanar på bolån. SBAB och då blir det så här, okej, okay, du har samma kaka, för det växer väl 2-3% i Sverige, men storbankerna tappar.
Mm.
Och det är mitt case. Och då är det så här, ja, jag vill inte äga någonting som depreciating liksom,
ja, precis, tillväxten. Det är ingen, precis, det är ingen tillväxt framåt, men det, jag tänkte bara att det var bra att ta upp det, att fintech kommer inte disrupta dem på det sättet.
Så att
när
de
vi
dör,
snackar, nej, precis, när vi snackar om det så att folk förstår vad vi menar.
Det kommer inte bli en elefantkyrkogård här.
Nej, exakt. Utan de kommer ju, det är många lösningar som kommer liksom bygga på bankernas infrastruktur.
Ja, men typ Nordeas kanske bästa asset snart kommer kanske vara deras compliance-avdelning.
Precis, exakt.
Så att det är så här. Ja.
Men i alla fall, jättemycket spännande händer och jag känner verkligen att nu är en tid där vi kanske går, som du säger, från den här mer traditionella liksom PayPal-tråkiga lösningar till mer exalterande lösningar. Och mobile payment ser man ju mycket. Och ja, där är ju typ Apple Pay och Google Pay.
Alipay,
WeChat
Pay.
Vi pratade med, det var intressant, vi pratade med en kille från, vad heter de, Wallet heter de, va, bolaget. Yes. Han var en tysk faktiskt som jobbade i Kina. För Wallet, och de var ställda ut i Singapore då. Och de jobbar med och liksom, de hjälper i princip Tencent och Alibaba. De jobbar inte för dem, men de hjälper merchants att kunna ta emot WeChat och Alipay.
Alltså de är ju typ i princip deras distributör av wallets och ska man säga terminaler för att ta emot betalningar på WeChat och Alipay.
Ja, men det är det som är så fantastiskt, att det här gynnar ju WeChat och Alipay.
Mm.
Men WeChat och Alipay betalar inte dem ett skatt. Nej. Utan de här tar ju betalt av merchantsen.
Ja, de tar ju liksom eller tar en liksom liten summa för att få in liksom använda de här terminalerna och sådär.
Ja, så säg ändå en butik som vill också kunna ta emot kinesiska turister. Och de kommer ofta med WeChat Pay. Då gör de så att de får en terminal som kan ta emot det här och så tar de en del av intäkterna som går genom terminalen i princip och tar betalt för att upprätta allting.
Mm.
Och som sagt, WeChat och Alipay betalar ingenting för det här. Och de utökar bara sitt nätverk gratis i princip runt om. Och det här görs i Europa och i Sydostasien, så utanför Kina. Så det är intressant att det växer så mycket även i Europa. Han berättar ju om att en kinesisk turist kan åka till en restaurang i Europa som tar emot WeChat Pay, tar ett foto på menyn i appen, översätter det till kinesiska. De kan genom den här terminalen de har upprättat beställa direkt på kinesiska och få maten utan att ens prata med servitören, för att de kanske inte kan engelska. Och typ sådana typer av lösningar.
Jo, det är sådana typer av lösningar som Tencent. För det var ju också en grej med WeChat. För jag, i och med att jag har bott i Kina, jag ska inte säga det för mycket gånger, blir alla uttröttade på det. Killen som bor i Kina.
Humble brag.
Ja, humble brags. Nej, men liksom WeChat för en västerlänning ser inte ut som WeChat för en kines.
Nej, precis. Du har en utländsk version.
Exakt. Och det var det han också pratade om, att han kan ju ha WeChat för inhemska kineser. För att han har ett kinesiskt bankkonto.
Exakt.
Medan typ vi kan inte ha det. Vi måste lägga in, lägga in det som en wallet om vi vill ha det. För att nu har de börjat faktiskt gått ut med WeChat för liksom icke-kineser. Vilket är ett steg mot liksom world domination. så det är intressant. Och vad Tencent gör där är ju vad ska man säga, underlättar för sina kunder. Och stanna kvar i deras app. Alltså de bygger ju ekosystem så in i bomben.
Ja, och vi pratade om det eftersom jag då, som faktiskt äger ganska mycket, det är mitt största innehav nu, för jag utökade lite i process faktiskt i veckan. Så jag som Tencent äger frågar honom vilka tycker du liksom gör det här bäst av Tencent och Alipay eller Alibaba. Och han sa ju att Tencent är överlägsna just på den biten att du gör redan allt i den där appen.
Mm. Du stannar ju i appen för ditt sociala liv.
Ja, så varför skulle jag gå ut ur den appen som är min social media app och sen gå in i Alipay för att betala? Det är bara om jag skulle kanske handla från Alibaba och redan vara där då.
Ja, och det han också lade till. Det är ju att WeChat är lite efter på sådana andra finansfunktioner. Andra finansfunktioner i som Alibaba är långt framme. Liksom WeChat har sin pay-funktion och sin search-funktion. Medan Alipay har ju till exempel lån liksom, kan lösningar och andra sådana tjänster de har lagt på. Vilket Tencent i princip bara kan kopiera, för de har ju så jävla mycket pengar.
Ja, det är därför jag tycker Tencent är så intressant att investera i nu, för att det är så många sätt de kan monetisera sina kunder ännu mer, för att de har den här stickinessen och nätverkseffekten, så de kan bara onboarda fler produkter. Och det vi också pratade om var till exempel, de har ju sina stories ungefär som Instagram stories eller Snap
stories. Moments heter det.
Moments, ja.
Vill jag påpeka.
Precis, och det enda sättet idag, tänk dig hur mycket reklam ni ser på Facebook, ni lyssnar, eller Instagram i flödet.
Fan, nu ska jag sälja in Tencent här för 37:e gången,
ja, som jag har hört. Men Tencent då, de gör ju bara det i sina moments, alltså Instagram stories då i princip, men inte i det här vanliga flödet de har i sociala medieappen. Så att de är ju väldigt undermonetiserade idag. De kan ju verkligen monetisera sina kunder ännu mer.
Mm.
Så,
ja, nu behöver vi sociala medier när vi går till fintech, men okej.
Ja, men så Tencent gör mycket bra, Alipay också såklart, och det är intressant att deras nätverk utökas även i Europa då.
Ja, exakt. Men vi gör en segway över till Sydostasiens Tencent eller WeChat.
Ja, nästan då, men jag hör vad du säger.
Ja, men alltså de liksom har ju de som förebild.
Men de angriper från en... Tencent börjar som sociala medier.
Infallsvinkeln kom från ett annat håll.
Exakt.
Men de kollar på samma sätt och bygger samma sätt. Och det är ju det singaporeanska bolaget. Tror jag att de har startat i Singapore.
Jag är osäker.
Jag vet inte om de startade där eller Indonesien.
Men vi säger det, så klipper jag bort det här.
Som vanligt.
Ja.
Ja, klipper inte bort det. Men Grab.
Grab, precis. Så som vi sa, var jag inne på, Tencent började som ett socialt mediebolag och sen har lagt på 100 andra produkter och blivit gamingbolag och allting. Grab börjar ju då som ride hail service, så Uber i princip.
Singapores eller Sydostasiens Uber liksom.
Exakt, men vad skiljer de då mot Uber?
Att de håller på extremt mycket mer tjänster.
Exakt.
Och två, de har konkurrerat ut Uber från deras marknad.
Ja, det var intressant faktiskt.
Det är om något så här bara tecken på riktigt så här, vad ska man säga, vallgrav. Om inte världens största spelare inom det här som är backade av så mycket kapital, de som är, att de kan konkurrera ut dem. Och vi fick ju höra lite stories där om hur de faktiskt konkurrerar ut dem. Det var ju skitintressant.
Ja, vi var ju på en lunch med en kille som jobbade inom någon fond.
Ja, jobbade inom hedgefondvärlden byggde derivat.
Ja, precis. Han byggde derivat där. Men han snackade om hur de egentligen squeezade Uber. Och det är ganska imponerande för ett litet bolag jämförelsevis. Men det som hände var att Uber kom in och prispressade. Och tänkte,
we're gonna bleed them to death.
Ja, we can bleed them to death, kör Amazon-modellen. Och Grab höll på att blöda. Sen var ju de uppbackade av Softbank och en annan stor fond som jag inte kommer ihåg vad de heter. Och de till slut blev så irriterade och sa, men vet du vad, vill ni blöda oss till det? Då ser vi, nu kör vi chicken race, liksom. Ser vem som blöder ut snabbast. Och de prispressade ännu mer, bara pumpade in pengar i Grab.
Ja, för att finansiera upp det så de bara kan prispressa liksom.
Ja, så det slutar med att Uber säljer hela sina operations där borta till Grab och även då investerar 8% i Grab.
Ja, de fick ju det för att de, i princip var det en del av betalningen.
Ja, det var en del av betalningen. Och det som var intressant där, som kanske inte många vet, det är att Uber har då som ett krav, Grab ska IPOas inom, vad var det? Kommer du ihåg det?
Jag kommer inte ihåg hur det var. Men,
ja, men det var inom en snar framtid i alla fall. Inte hur snar vet jag, men typ, i princip inom typ 1-2 år eller någonting sånt där var det.
Ja, jag skulle säga inom 3 år, ja, tror jag det var.
Så får de en straffavgift. Så det här gör att man vet att Grab antagligen kommer IPOas snart och eller börsnoteras då.
Jag tycker det är lite en rolig grej också att lägga in där. Det är också jag tror det säger lite om hur stark nationalismen singaporianer har.
Mm.
Och det var ju att de fick ju reda på att Uber inte betalade någon skatt i Singapore.
Just det.
Och det gjorde ju att inhemska befolkningen blev skitförbannade. Mm. Och i princip bojkottade också Uber. Och det var ju liksom dråpslaget för att Uber bara kände så här, fuck this shit. Vi säljer Grab, köper upp våra professionella och sen kör vi vidare.
Ja.
Och så tar de en stake i Grab liksom på 8%.
Mm, och det som gjorde bolaget så intressant, för att anledningen till att vi pratade om dem, de var ju på mässan. Och då undrar man, vad är Uber liknande bolag på fintechmässan? Men som du var inne på, de försöker ju vara ett Tencent fast de angriper det från ride-hailing-vinkeln. Och de vill att du är en one-stop-shop och kommer in i appen och stannar där i princip. Så när du går in i Grab-appen, då har de, ett, du letar efter bilar. Och du använder den här funktionen mest. Du kanske kan förklara vad du tyckte var annorlunda med den jämfört med Uber. Du tyckte att den hade en del bra funktioner, va?
Alltså, det finns jättemycket i Grab. Och det är någonting som jag vet att i regel så gillar inte västerlänningar att det finns jättemycket i en app. Vi vill ju i princip ha som Uber har gjort. Vi vill ha en app för raid hailing, vi vill ha en app för maten och så vidare. I Grab-appen, du har först transportation, liksom själva Uber-grejen. Du har typ Uber eller Grab Eats, så du har mat delivery. Du har betalningar.
Ja, Grab Pay, precis.
Grab Pay.
Och det funkar då inte bara i för att betala taxis, utan även i butiker.
Exakt, och även för att liksom toppa upp och swisha till varandra liksom, som vi gör i Sverige.
De har Grab Finance.
Exakt, de har Grab Finance, de har Grab Insurance.
Ja, så då, Grab Insurance är för närvarande till endast Uber-chaufförerna då, som försäkrar deras bilar. Och Grab Finance är för small och medium businesses som tar emot antagligen betalning från Grab Pay så de kan se deras finanser och sådär.
Yes, så de bygger ekosystem med sina förare och de som de sa, våra förare är våra i princip anställda och vi måste ta hand om dem. Vilket var typ så här: okej, det är inte Ubers take on det är inte Lyfts take on det är inte så att de tycker så här, vår viktigaste asset är våra förare.
Nej.
Så det var väldigt, väldigt coolt så.
Och nu snackar de om sociala medier också, funktion.
Exakt,
och
de snackar om att de ska börja komma dit liksom.
Mm.
Att bygga mer ekosystem och få in folk i det sociala medier så att man inte behöver gå därifrån. Man behöver inte gå in på Facebook, man behöver inte gå in på Instagram eller
men det är perfekt, om du och jag ska mötas upp någonstans och jag tar en Grab, du kan lika gärna messa dig från den appen.
Exakt.
Och vi kan ha socialt där inne och prata.
Ja, och kunna typ dela position eller något sånt där liksom, och allt det där. Och sen, jag tyckte någonting som jag tyckte var coolt när man beställde en taxi eller beställde en Grab, det att du kunde med extremt bra precision välja vilken typ av bil du ville beställa.
Just det fanns jättemycket alternativ.
Ja, men liksom allt ifrån typ alltså Grab så att du åker med några andra i bilen, egen Grab, vanlig taxi, stor bil, sedan,
hundvänlig,
rullstolsvänlig bil. Och det fanns i princip alla de där, vilket var extremt så här, man var okej, det är så här mycket valmöjligheter för att specialisera så att du vet att du får någonting som funkar för dig för stunden. Och det var ju skitbra, för om man ställde sig där och beställde en Grab, vi var ändå ibland var vi 7-8 personer som skulle åka någonstans. Jag kan inte beställa en vanlig taxi.
Nej, och Uber har ju inte så många valmöjligheter där.
Nej, vadå? Du har Uber Black, Uber X och sen Uber Premium eller vad du har. Och då är det så här, okej, här i Grab kan du beställa exakt den bil du behöver för ditt behov. Vilket är helt sjukt, tycker jag.
Jag tycker bara det här bolaget är intressant, för att jag tycker ride-hailing är ju intressant. Disruptar ju taxibranschen. Så det är alltid intressant när du hittar en bransch som blir disruptad, och då vill du hitta vinnarna där. Problemet med Uber är att de har massa konkurrens från Bolt, Lyft, alltså 100 sådana. Problemet är hur särskiljer de sig, förutom att de bara kan squeeza på pris, vilket inte alltid funkar som i Grab-fallet. Det Grab gör är att de differentierar sig. För han vi pratar med, han som ju byggde Derivat, fondkillen, han bor i Singapore. Han sa, jag kollar inte på de här konkurrenterna, även om de är billigare, dyrare. Även om de skulle vara billigare. För att jag går in i Grab bara, och det är för att då bygger ju ekosystemet. Du gillar den appen, du gör annat i den appen.
Jag måste säga appen där.
Det är smart.
Appen där, extremt snygg.
Ja.
Om man har sett WeChat, om du kan prova att ladda ner den, så kan ni testa den. den ser ju fan som kom och hjälpt mig från 90-talet. Alltså.
Ja, absolut.
Den här appen är verkligen så här. Den är snyggare än Uber.
Ja, den är precis. Den är ju,
det är en av de bästa appar jag har sett byggda alls överhuvudtaget.
Ja, alltså den är skitbra. Och som sagt, de är så smarta. För jag menar, varför ska Uber Eats en separat app?
Mm.
Varför göra så? Det är bättre att låsa in kunden och ha allt på samma ställe, tycker jag. Då kanske jag är mer asiatisk i mitt tänk. För jag vill ha allt i samma ställe.
En annan grej som du låser in är, du får ju poäng när du använder saker i appen. När du köper saker.
Mm.
Så du får ju poäng i det här.
Award IT.
Ungefär. Award IT Eurobonus. Ja. Som du sen kan använda poängen för att köpa saker.
Ja,
eller få rabatter. Eller kuponger. Gång, det blir så här,
då kommer du inte gå till en annan konkurrens.
Nej, exakt.
Det som gör det här intressant är att det är en ride hailing business med moats.
Ja, ja. Eller,
och det är svårt att hitta
jag tycker det börjar bli mer för dem, jag tycker det blir mer och mer för dem ett, alltså ett ekosystem för att handla överhuvudtaget.
Alltså, ja, till slut blir det ju det.
Ja, att man bara säger att ride-hailing systemet, det är ju bara för att vi använder taxi mest. De kanske använder
jag tror ändå det är bulken av revenues idag.
Ja, men ja absolut, det kan det ju vara. Men det är så här, på vilket sätt de har det. De har deliveries och om man tänker på hur mycket Uber Eats växer i Uber.
Mm.
Det är väl det som växer typ så här 30-25% där. Man bara säger, okej, hur mycket växer det här när de har konkurrerat ut alla andra liksom?
Ja, nu pratar vi väldigt mycket om Grab, men det är för att vi faktiskt blev så överraskade av det bolaget, tyckte det var så bra att vi faktiskt började typ fundera på att hur kan vi investera i det här pre-IPO?
Och det är då vi börjar komma in i det här suspekta, gå in på och kolla på Facebookgrupper och kolla på allting annat för att se om vi kan försöka köpa aktier. Ja. Men,
men annars helt enkelt kan vi vänta tills det noteras, för det lär noteras snart, inom en snar framtid. Och då skulle jag kunna tänka mig köpa en steg.
Ja, jag hoppas bara att det blir amerikanska marknaden, om man faktiskt kan köpa det och inte att det blir singaporeanska.
Det tror jag nog ändå. Men vi får se.
En spegling då. Men,
jag skulle lätt kunna tänka mig köpa en liten stake här.
Ja, ja, absolut.
För de har ju runway. De är ju stora, det ska vi också säga. De är stora i hela Sydostasien. Så det är liksom Malaysia, Singapore. Det är ju alla,
8 länder, 150 städer. Och sen om man är i Indonesien, som är, om du lyssnar på Gustav Maxipod, så har du liksom den demografin de har där.
Ja.
Väldigt ung, väldigt ung befolkning.
Ja.
Växer väldigt mycket.
Så runwayen är stor för det här bolaget.
Ja, absolut.
Även om Uber är globala spelare, så även om de här bara har en liten marknadsandel, så är det stor.
Jo, men jag tycker det är extremt intressant. Det finns en bild så här, man har gjort en ring och det är typ 12% av hela världen. Men det är där majoriteten av världens befolkning är. Och det är där Grab är aktiv.
Exakt.
så det är det som är så sjukt, tycker jag.
Verkligen. Men vad hade vi mer för intressanta bolag egentligen?
Ja, jag tänker på en annan sak. Som just med någonting som jag tror många har missförstått. Jag missförstod det i början också innan man investerar i fintech. Är att fintech är mycket mer komplicerat än vad många tror. Någonting, för innan jag investerade i Visa Mastercard, då trodde jag i princip att det var så här: okej, Visa Mastercard var one stop shop, de hade terminalen, de gav ut korten, de fixade liksom mottagningen, betalningen, settlement och sen in till banken, alltså de gjorde allt. Men efter att liksom gjort research om Visa Mastercard, var det här på mässan främst också, så är det ju extremt många i leden för att faktiskt en betalning ska bli gjord.
Är det så mycket som sker bakom kulisserna utan att du vet om det? Så från att du drar kortet i terminalen till att det kommer upp godkänt och du går ifrån med dina varor med ett dumt flin på läpparna. Så nej, det är jättemycket som händer.
Och däremellan, bara för att lösa betalningen. Det är ju i princip 5-6-7 stycken bolag. Och det är det jag tror många...
Det här är det dolda, ja? Att det är många som missar det.
Jo, men alltså, många tror ju att Visa Mastercard ger ut kort.
Ja, exakt.
Nej, de ger inte ut kort. Det är typ Gemalato som ger ut kort. Det finns andra också som ger ut kort. Bara att de går på nätverket som Visa Mastercard har gjort. Har byggt upp.
Men sen har du PSP:erna som bara ingen har en aning om. Som
nej, Adyen exakt. Och liknande. Ja, som Adyen. Ja. Och där är ju en helt annan grej. De är ju helt tappade. Liksom, jag tror Edgen är inte tappad, för den har ju den värderingen. Den har ju visat att många tycker om den.
Nej, men jag tror inte folk förstår.
Jag tror inte folk förstår.
Och, men gemene man vet inte om vad de gör.
Nej, och det är det jag skulle vilja liksom påpeka, att det här med fintech, många typ så här kan tycka, känslan kanske var lite där i början, tyckte jag också, att det var liksom så här, okej, det var många lycksökare, det var mycket inom olika saker. Jag tänker fintech mest som payments, men fintech är också finance, det är liksom compliance, det är payments, det är vad ska man säga, utlandsbetalningar, för du måste ju, jag tror du måste ju skillnad på överföring och betalning.
Mm.
För det är en väldigt stor skillnad om du tittar på det.
Mm.
Och sen allting liksom med insurance, det är fortfarande finans tycker många.
Mm.
Men sen absolut finansieringssätt och så vidare och så vidare. Och det är där vi så här, när man, jag har ju blivit ännu starkare i min tro på Visa Mastercard efter jag varit där.
Ja, ja.
Även om många säger så här, okej, då kommer vi disrupta det, varför jobbar de med fintech? Absolut. De vill ju inte att någon ska bygga en gateway eller bygga en räls bredvid dem och Nej. Konkurrera. Bara att försöka bygga den rälsen och nå så mycket merchants och handlare som de gör, det kommer ju inte hända inom loppet av de senaste 50 åren.
Nej, det är enormt mycket resurser de har lagt ner för att bygga upp det de har byggt upp.
Exakt.
Och många missar ju när de snackar om att Google Pay och Apple Pay, och
ja, men de kommer konkurrera ut
Visa och Mastercard, men nej, de använder ju alla de korten.
Exakt, och det är de som möjliggör att det funkar. Ungefär som Libra.
Ja.
Libra kommer ju vara dött nu.
Mm.
För att, vad ska betalningen gå åt för håll? Vem ska lösa att betalningen går emellan? Liksom?
Ja, nu blir det ju bara typ den här wallet-lösningen, swishen i så fall.
Ja, men
egen valuta i så fall.
Jo, men om ens det. Om ens som Facebook har den infrastrukturen i sin, alltså i sina koder, i sina appar.
Nej, det är ju något de får bygga.
Exakt.
Men det blir mer en PayPal-funktion.
Ja, och det kan de absolut bygga. Mm. Men det är ju inte deras expertis. Det är inte där de kommer ifrån.
Nej.
Och då blir det så här, okej, ska de ta in en white label lösning, vilket jag tror de har gjort.
Och det är antagligen det de har gjort.
Och bara lagt någonting över. Som blir ju extremt intressant liksom. Mm. Så.
Nej, men jag håller med. Mm. Men det är därför den här infrastrukturen, det är det. Jag tror inte många fattar det.
Nej. Och jag såg investeraren skulle ha ut här i veckan om typ Visa Mastercard, vad som är skillnader och varför man ska välja ena eller andra, eller varför man, alltså värderingen, de har, jag tror de har typ, jag tror 5-6-7 punkter emellan i PE.
Ja, Mastercard är lite dyrare.
Nej, Mastercard är lite dyrare. Det kan se ut så också på grund av att jag tror de har så här lite högre marginal och deras typ return on equity ser helt sjuk ut. Men det är också lite så här återköpsgrejer som har gjort det. Men jag kollar lite snabbt, liksom kolla intäkterna. Det är 50-50 för Visa med USA internationellt.
Mm.
Och Mastercard är 30-70, så 70% internationellt och 30% i USA. Så om man köper båda får man, jag tycker man får en rätt bra mix av USA som fortfarande är, ska man säga, det melting, eller liksom fortfarande drivloket av finansiella betalningar och finansiella, för att ja, det är väldigt mycket att göra där på hur mycket de gör finansiella betalningar.
Ja, det är jätteefter. Jag betalade fortfarande räkningar med fysiska checkar.
Exakt, så om vi kan komma bort från de här checkkrediterna så kan de väl...
Jag menar, till och med de ligger efter i det landet där de bolagen är. Alltså, det är ett jätteutvecklat land egentligen.
Ja.
Men och då, tänkte jag hur mycket i Asien och Afrika har att göra då.
Exakt, och då tar du bara lägger över så du har exponering med Mastercard främst då från resten av världen. Och då lägger du till typ så här Asien som växer in enormt, Indien som växer ännu mer enormt. Mm. Fast nu med liksom regulatoriska ändringarna som bara pressa in pengar digitalt. Och det är där jag känner typ ännu mer typ så, okej, Visa Mastercard kommer vara möjligheterna för fintech att inte göra för stora investeringar för att kunna faktiskt få fäste i det här. Och många pratar om typ American Express.
Mm.
Jag jobbar lite med American Express på jobbet för att kanske ta deras kort på jobbet. Om ni har lyssnat på deras process för att få en merchant till deras nätverk, då förstår ni hur ineffektiva de är.
Jag känner att en tår bara rinner ner för Warren Buffetts kind.
Ja, och sen är det så här, vad är det annat som American Express som egentligen är bra på? De är inte bra på payments. I regel. De är bra på business och business grejer.
Ja, de är inte, för gemene man är det rätt jobbigt med American Express. Det är många ställen som inte tar Amex.
Nej, och deras kanske bästa business är egentligen deras, för att de har ju köpt, de köpte upp för några år sedan typ en resebyrå. Och så har de betalningarna också in-house. Så de har resekonton också.
Jag känner att hela deras grej är att kunna gå runt med ett Amex Platinum och få typ någon storkuksaura i princip. Att det är det som är deras grej.
Exakt.
Det känns som att Amex har funnits för att på något sätt skryta lite mer en sån sak.
Det är
Rolex-grejen.
Liksom, och du vill egentligen bara få upp Amex till kanske... Alltså du vill bara upp Amex till premium. Alltså premiumkunder.
Ja.
Du vill ha dem att de reser på dina flyg. Du vill ha allting sånt där.
Du får loungen på flyget.
Exakt.
Såna saker.
Och då blir det så här. För mig blir det okej. Okay, AMX, ni kommer ju hamna efter. För att hur ska ni kunna ta en marknad i till exempel Indonesien, Indien. Med
jag
de avgifter, avgifter
de
har.
Men de har ju valt med flit att ta en nischmarknad.
Jo, exakt. Och de kommer vara jättestora i USA. De kommer ha jättebra liksom, stake där och liksom corner. Men de kommer ju bli ifrånväxta. Alltså, titta bara i köpcentret vi gick in i. Det som var lite inhemskt när vi skulle köpa minneskortet. Såg du hur många små affärer det var?
Ja.
Hur ska AMX gå in där och gå in i varje affär och läsa?
Det är inte deras grej.
Nej, och då blir det så här, Visa Mastercard bara så här, bara koppla upp så löser vi det. Du får det med oss i terminalen. Och då, där för mig blir det så här, Visa Mastercard. Jag blir liksom mer bull på det. Värderingarna är skyhöga.
Så farlig är de faktiskt inte. Du snackar typ P30-35.
Ja.
Men jag menar, du har strukturell tillväxt i 20-30 år, kan du se med rätt lätthet framåt. Och moats som är vallgravar som är helt
Och plus marginaler.
Och intressebörjarna är helt sjuka. Så det är inte så svårt att förstå det. Jag tycker att värderingarna skulle kunna vara höga nästan.
Ja, men om man tittar på Adyen. Som har lägre marginal.
Ja, de växer från lägre siffror.
De växer från lägre siffror, men och jag skulle vilja säga att Adyen har ju sämre modes än vad till exempel Visa Mastercard har.
Ja.
Även om de har bra modes i PSP-marknaden. Mm. Men det är ju liksom PSP-marknaden är ju lite mer omognare på det sättet. Och det hoppas jag kommer förstå efter kvantoanalysen och intervju.
Ja, nej men absolut. Visa Mastercard, och de hade en stor, ganska stor presence på...
Ja, det var ju de som var huvudsponsorer.
Mässan menar jag.
Så de var ju huvudsponsorer. Men själva deras grej, take, var ju där egentligen. Att de skulle framhävla sina fintech-program. För de har jättemycket, de investerar jättemycket i fintech. Och i princip är det ju för att bygga sitt nätverk ännu starkare.
Ja.
Och precis. För mig är det så här, bara, det bygger de sitt nätverk starkare så blir det bara löst. Liksom. Det bara blir bättre och bättre. Så det är ju grymt. Men ska vi gå över till det som kanske är disruptor?
Vad tänker du då?
Blockchain och Ripple.
Ja, det var intressant. Det som är intressant är att se vad... Det är så mycket snack om blockchain. Och många bara nämner det. Men då är det så här, vad gör ni faktiskt som adderar värde? Eller vad gör ni för någonting? För det är många som bara har med det i namnet. Men nu utan egentligen förklarar rent konkret vad de gör med blockchainen. Jag tyckte det var två bolag som var rätt intressanta. Som faktiskt... gjorde något vettigt med blockkedjan. Och Ripple var intressant. Och Ripple är mest känt, innan jag, i alla fall för mig då, innan jag hade åkt, innan vi var på mässan, så för mig var Ripple en kryptovaluta bara. För den heter XRP. Men man kallar den Ripple bara. Så jag trodde det bara var en kryptovaluta. Så såg jag Ripple-båset och bara, vad fan, hur kan en valuta
var här.
Ja, man kan inte, det är som att
hur pratar man med valuta? Ska prata med Ingves? Ja. Ingves här, vad fan?
Precis. Så här, Bitcoin liksom, kan inte ställa ut.
Satoshi kom hit.
Ja, precis. Han kommer dit bara och ställer upp sådär och svarar på alla frågor. Nej, så jag blev lite chockad och bara, va? Vad innebär det här? Jag hade inte läst på. Jag har inte varit intresserad av XRP, även om jag är intresserad av Bitcoin. Så jag gick dit och pratade med dem. Och där, det man ser där är att det är verkligen intressant. De har en kryptovaluta som heter Ripple XRP som de använder för att då egentligen de använder den som en token nästan för att göra, alltså använda blockchain-tekniken för att göra traditionella fintech-lösningar. Och för det första bygger de ett Lightning Network där de ska kunna göra överföringar på blockkedjan. Men det här är då med fiat-valutor. Så det är en separat grej. Men de gör överföringar på blockkedjan och det innebär att de kan föra över från ett land till ett annat. Och normalt sett tar det kanske 3-5 bankdagar om du för över från alltså border till border. För att det ska clearas och hela den. Det tar tid liksom. Mm-hmm. Det vet vi alla som har gjort utlandsöverföringar. Det de kan göra med blockkedjan och deras algoritmer. Det tar 4 sekunder för XRP för över till exempel. Nu sker inte det här på XRP med deras valuta. Det ska jag vara tydlig med. Det här är ett eget nätverk som de bygger ut. Som man ska kunna föra vanliga valuta fast på blockkedjan då. Det som gör det intressant är att om du för över, säger vi, traditionellt sett från ett land till ett annat, säg typ från Skandinavien till typ Malaysia, då måste ju typ pengarna kanske mellanlanda i tredje land som Thailand. Nu hittar jag på.
Men du måste ju mellanlanda i en depåbank någonstans ibland.
Ja, exakt.
Men du, ibland har du inte connections liksom rakt iväg. Men det är som telefon, när du ringer telefon.
Exakt.
Ibland så måste den hoppa mellan mast med ett annat land för att du har ett avtal där. Och
ja,
liksom sådär.
Och det är samma med banker och därför det tar också längre tid. Mm. Och mer komplicerat. Det de här kan göra att de slipper ju det för att de gör det på blockkedjan och det sker instantly, 4 sekunder och eftersom det är en ledger, en blockchain, ni får läsa på om ni inte vet vad det är, så behövs inte det clearas och godkännas och allting, för det görs automatiskt i blockkedjan. Så det är en sak de bygger ut och de hade 300 banker slash bolag som är med på det här redan.
Finansiella institut.
Ja, finansiella institut. Så över 300 och de var i, jag kommer inte ihåg hur många länder, men det var typ, fan, nu kommer jag inte ihåg det. Men det var bra många länder. Alltså vi snackar 30-40 plus länder som de håller på med det här med. Sen har de sin traditionella då, för att kunna göra instant transfers border to border, som vi säger idag är ett problem. Som sagt, en banköverföring tar 3-5 dagar. Det de gör idag är att de tar Ripple, sin valuta, växlar det i, säg, Sverige, växlar kronor till XRP, skickar det genom en krypto-exchange till en exchange i ett annat land, säg, ja, men Malaysia eller Singapore, så växlar du tillbaka det till Singapore dollar där då, XRP:n, och så får du det samma dag. Så det är mer, de utnyttjar exchanges för att skicka XRPs, för det tar 4 sekunder för att skicka, göra en XRP-transaktion. En bitcoin-transaktion tar en timme ungefär. Så det som är intressant med det här bolaget är att de gör båda de här sakerna och i den första benet, som det här Lightning Networket de gör som är blockchain som inte utnyttjar XRP då, så tar de en procent av alla transaktioner.
Jo, men det är ju så payments funkar.
Ja, precis. Och i den andra benet så gör de antagligen det också, men...
Där tar de antagligen en spread istället.
Ja, där tar de spread tror jag. Och det som är intressant är att XRP, eller Ripple, bolaget äger 60% av all XRP och alltså, så de äger 60% som ligger i bolaget. Så det är väldigt lite float på marknaden, om man säger så. Och det där det är det jävligt rörigt. Jag vet inte hur det hänger ihop, för de manipulerar marknadspris. Jag har inte läst på om det.
Ja, för när jag fick göra det först.
Ja, jag har inte läst på.
Nej, men för när vi pratade om det först, då blev det så här, okej. Okay. För du sa att de hade 60% av all XRP på balansräkningen. Men jag säger okej, Ripple som bolag blir ju typ dubbelexponerat mot att XRP går bra.
Ja,
och mycket volym går via dem. Om de använder sin volym för att göra transaktioner. Eller om de använder volymen som är på exchange-marknaden.
Ja, precis.
Ja, och då blir det så här, okej, om vi använder sin egna, då kommer de ju påverka priset rätt mycket, för då kommer ju komma ny likviditet in, vilket kommer bli säljtryck och, men de kommer ju ta ut lika mycket för de gör transaktioner. Eller om de bara använder floaten.
Ja, och
då kommer de ju sno likviditet från marknaden, då blir det en hel,
ja, då
blir
kan
också
de ju
använda priset.
Så det, jag vet inte hur det funkar.
Det var ju väldigt intressant, för det blir ju lite double whammy ifall du kollar på Ripples resultat. Först ifall de gör, om det går väldigt bra mycket i transaktioner så går det bra. Okej, då borde XRP också gå upp för att du borde få mer volym. Och sen bara, okej, vi får ökning på balansräkningen och ökningen i transaktioner. Så vi får ökning i liksom rörelseresultat. Så bara, oh!
Men det var det frågade jag. Han killen stod i båset också. Men det här låter ju så här, kan ni manipulera den? Och då sa han så här, nej.
Fishy.
Och så försökte han förklara det och så hade vi inte så mycket tid kvar. Då sa han i princip att nej, men du får läsa på. Det finns protokoll för det, så vi kan inte riktigt göra det. Det går inte att göra det. Så att man får lita på dem och så får man läsa på själv. Så enligt honom ska de inte kunna manipulera valutan. Och det intressanta är att de använder ju mer den valutan. Det är ingen store of value som bitcoin. Där man så här hoppas
nej, det är
en
transaktion.
Det är transaktion och de nöjer sig med om XRP håller sig bara stabil egentligen.
Men det är ju bara bra för dem. Ett stabilt värde är jättebra, för då kan de ju bara säga att det här kommer vara det här och det inte kommer komma några skillnader i exchange rates. Vilket blir asgött.
Så det är en ganska intressant, XRP är en ganska intressant kryptovaluta faktiskt. Men det är nästan mer intressant att kanske investera i Ripple som bolag. För de tjänar ju pengar på transaktioner och allting. Allt möjligt.
Men jag tycker ju inte att, att XRP blir en kryptovaluta då. Jag tycker det blir mer ett fordon.
Ja, jag har svårt att se att den skulle kunna öka så mycket värde faktiskt.
Det är mer som hemoglobinet i blodet.
Mm.
Liksom det inkapslar järn och våra mineraler som vi måste skicka till cellerna.
Mm.
Och sen liksom är det bara transporterar det bara.
Ja, den har ju inte alls samma store value, alltså potential som bitcoin ökar i värde, känner jag. Det blir mer en commodity. Alltså mer som man säger, okej, typ på samma sätt som att koppar inte är värt lika mycket som guld eller ökar i värde. Det mer används mer.
Jo, exakt. XRP kommer ju tappa brutalt i värde ifall användandet blir obsolet.
Mm.
För där har du ju typ största risken. Mm. Men på något sätt alltså det är en risk också en möjlighet.
Mm.
För att du har ju, om du har ju liksom binärt, blir det bra eller är det någon, blir den obsolet, då kommer den gå till noll. Blir det någonting som verkligen kan användas, så kommer den gå, så kan den också sticka iväg. På grund av att, ja, ju mer du använder. Men det enda som är bra med den, det är väl att det inte är som koppar. När du använder den så försvinner den. Då liksom utkärnas den.
Men det är intressant i alla fall, för det som du säger, att det blir nästan som att investera, om man nu är inte Ripple börsnoterade, men att investera i dem blir ju mer som en dubbel effekt. För många investerar i Ripple XRP-valutan.
Mm.
Jag tycker det hade varit intressantare då, om man ändå tror på den, eftersom man investerar i den, är det intressant att investera i bolaget då?
Ja, absolut.
För att de kan ju vinna pengar även om valutan inte går bra.
Så grejen, om man tror på caset, då tror jag man ska köpa båda. För att jag tror det kan bli lite för hög exponering om du köper Ripple. Jag tror det blir double whammy, kan det bli. Så bara för att sänka sin risk men ändå exponera mot XRP på något sätt. Så om jag skulle ha en position så skulle jag köra 50-50 positionen på något sätt.
Alltså visst, går XRP dåligt kommer Ripple gå ännu sämre.
Mm.
Men går den dåligt, då kan man ju lika gärna...
Om du har en lagom nivå på transaktioner så kommer ju fortfarande XRP hålla sig kvar.
Mm.
Men Ripple kanske investerar jättemycket och kanske får jättedålig vinst. Ja, ja. Så att på sådana grejer som internt med Ripple. Mm. Men om du bara tar
valutan
och tar volymer i transaktioner, då börjar de följa med varandra. Liksom.
Ja, man tycker det.
Så är det.
Och sen hade vi Chainalytics.
Chainalytics var ju intressant.
Ja, för de
känner... De förstör blockchain.
Nej, men det var ju typ det reaktionen var från många. Men det som är kul är att man ser andra bolag som hittar sätt att tjäna pengar på blockchain och krypto-boomen. Och de här gör ju... Ja, du kan förklara det lite snabbt.
Ja, men alltså, det de säger... De säger ju inte att krypto är anonymt.
Mm.
Det är pseudo-anonymt.
Pseudonymous, precis.
Ja, pseudonymt. På svenska. Ja. Pseudonymt. Och i princip innebär det att du är ungefär som att ha, alltså du har ju din kod eller din wallet, vad den har för eller protokollnamn eller IP-adress.
Nej, men du har IP-adressen.
Eller IP-adressen liksom.
Ja, inte IP-adressen. Nej, men absolut, du har adressen. Liknande IP-adress, fast du har din wallet-adress.
Exakt, och det är ju egentligen, vad ska man säga, ditt namn.
Ditt ID, precis.
Ja, och om du tar bara och mappar alla de här så vet man fortfarande var det kommer någonstans.
Precis,
därför
att du
blir
kan
det pseudonymt.
Ja, det är pseudonymt för att du vet adressen, men du får inte
reda på identiteten.
Nej, så när du har stulits väldigt mycket pengar i kryptovärlden förut, när de har hackat exchanges och sånt där, då har de sett vart pengarna har gått, men de vet inte vem, för det är hela poängen.
Nej, exakt. Och då blir det så här, Chainalytics tar ju och kartlägger var...
De kallar det know your customer i princip, fast...
Ja, know your transaction.
Ja, precis. KYT istället för KYC. Ja, know your transactions.
Exakt. Och då var det liksom så att de mäpar var de kommer. De mäpar inte identitetsmässigt, utan de mäpar liksom, okej, det här är en finance, det här är en sån, och liksom mäpar ungefär mer en genre.
Jag tror de också mäpar personer.
Jo, fast de mappar ju genremässigt. De kan ju inte säga att det här är Danne.
Fast jag fattar det som att det är typ det de gör.
Ja, fast det var inte... Nej, för att de...
Okay.
För de mappar inte så att du får en identitet på det. De mappar så att, okej, det här vet vi att det är en privatperson, och det här vet vi att det här är liksom finest.
Hur hjälper det att fånga dem? För att grejen är, kommer inte ihåg att de hjälpte ju en av, på, när han körde presentationen där, han som var...
Ja, ja, de körde ju den där.
Den här pedofilringen till exempel, som de hade spräckt, var ju för att många hade betalat för barnporr med kryptovalutor. Och så hade de då kunnat tracka ner vilka det var.
Ja, de har ju kunnat tracka ner vart det kom och liksom vart flödet gick.
Mm. Ja, det kanske inte var exakt.
Så var pengarna gick ut. Så att de ger ju ledtrådarna, men de kan ju inte ge typ så här, okej, det här är... Det här, den här adressen är den. Okej, det är Danne som har gjort det. Det var inte där de kunde göra. De kunde ju se och checka vad follow the money kunde de göra.
Ja, de kan följa pengarna i alla fall.
På ett sånt sätt så att de kan underlätta i, ja, i brottslighetsutredningar och så vidare. Vilket, vilket var extremt bra för exchanges. De måste ju ha det här för att kunna få licenser.
Ja, så typ, det är det som är hela poängen. Så typ, jag till exempel äger Bitcoin, men jag har det genom Coinbase. Och Coinbase är kunder till Chain Analytics.
Ja, det sjuka var ju här. Vi tänkte ju säga, okej, många kunder kan ni ha?
Ja, typ 200 plus.
Ja, exakt. Man bara, okej, vilka är det kunderna?
Ja, och då undrar man så här, men varför? För det här är ju tvärtom vad Bitcoin-människor vill, eller krypto-människor vill. De vill säga, ja, anonymt.
Första reaktionen var ju väldigt så här, vad fan är ni på med? Ni förstör ju Bitcoin. Eller förstör ju blockchain.
Ja, exakt. Men det är ju ändå bra business case när någon måste göra det här. Som Coinbase, för att få en licens då.
Exakt.
Då måste de göra know your transactions och kartlägga alla adresser. Och de bygger upp ett nätverk. Så när de har gjort hela den här kartläggningen för typ Coinbase, så flera av de här adresserna som dyker upp där då, står ju de såklart i en databas. Mm. Så nästa kund som kopplas på och behöver kartlägga sitt nätverk av transaktioner och adresser, då har ju de byggt upp en riktigt stor databas.
Exakt.
Så det var ett intressant bolag ändå, och där förstår man verkligen nyttan i vad de gör när man bara säger att vi är ett blockchainbolag. Först tänkte man bara, himlar man med ögonen bakom vad är ni då?
Ja, det var ju många runt där man bara säger, okej, så ni två som står i ett bås bredvid varandra, ni gör samma sak. Men frågan, tror du Binance?
Ja, men det var ju bara så här, bjud in dina vänner och handla bitcoins så får du så här mycket
pengar. Better Global take in Bitcoin way.
Better Collective, tänker
jag. Ja, nej, Better Global.
Better Global.
Ja, men kom igen, trädkraman. Jan Bolmesson.
Ja, han.
Fan vad du är efter.
Nej, men jag vet ju om den skandalen. Ja. Men jag kommer inte ihåg att det hette Better Global.
Nej, Better Global.
Ja, men det var ju bara en Bitcoin exchange. Ja. Det var ju jättetråkigt.
Jag ska inte vara var du skulle få 40% eller något sånt där. Jättehög procent. Ja, det var ju ett
pyramidspel. Han fick bara haffa in mig direkt.
Say what?
Ja, jag bara nej, hej då.
Alla var ju säkert där liksom Hallix på den här grejen.
Ja, säkert. Nej, men så allmänt mycket blockchain, men mässan var ju jätteintressant. Fintech överlag, man märker verkligen att, jag tycker det känns som att vi är i mitten av det här generationsskiften när du pratar om. Att vi liksom går från det här att det börjar bli en ny generation där det inte bara är någon tråkig wallet som PayPal, utan att nu börjar hända riktigt intressanta saker.
Fan, bäsa mitt bolag. Han vet att jag äger PayPal, när han säger som PayPal.
Ja, men när vi pratade med folk där, var det många, det var en kille där.
Som säg inte många när det var en kille!
Okay, men det var en kille, han tyckte som, precis som mig, att PayPal, och det här var en kille som har jobbat inom branschen länge, han tyckte att PayPal var trötta. Och det ser man ju, de förvärvar ju bara bolag på bolag.
Ja, ja, ja.
Och det var ju det ditt case var, att de skulle konsolidera. Men nu kanske inte man vill lägga framåt. För att de känns trötta.
Ja, fast ändå så här typ...
Det finns ju intressant.
Det kommer fortfarande finnas en marknad för PayPal längre fram. På grund av att det är många som, till exempel, jag tänker bara på min farsa. Han är typ beredd för att göra betalningar på nätet för någon ska sno hans kortuppgifter.
Ja, ja.
Och för de personerna är PayPal fortfarande ett viable thing. Och använda PayPal för att betala på ett säkrare sätt.
Nej, men det här är ju som med bankerna. Jag tror inte de försvinner. Det är bara att, ja.
Exakt.
Exakt.
Ja, men fortfarande om man kollar på hur många kunder PayPal registrerar och har tillväxt så kommer de fortfarande växa ett tag. Men ja, jag håller med om att nästa generation kommer att göra PayPal obsolet. Eller kommer göra PayPal till en stalwart.
Ja.
Så det bara smäller om det. Och det kommer väl kanske bara om 10 år. Men just nu är det fortfarande en bra runway. Och det är inte så att jag känner att jag måste investera i PayPal för att jag kommer missa tåget.
Nej, för de känns inte så... De känns mer fin nu än fintech.
Alltså
de är inte så techiga, tycker jag. Visst, Venmo är bra. Och sen har de köpt iZettle. De har gjort lite sådana saker. iZettle känns i och för sig inte super exciting. Men... men i alla fall Venmo är bra. Mm. Ett steg på vägen. Men där är ju typ då Square bättre tycker jag. Och det tyckte ja. Även han då. Men det är en
drömmen har ju varit om Paypal köper Square. Men det kommer jag aldrig
göra. Det här var ju drömmen för mig med.
Ja. Ja. Men drömmen för mig rent ja. Operationellt hade ju varit det.
Det hade varit en bra fit tror jag.
Ja, för då tycker jag att okej, du får Venmo med allting som är utlandsbetalningar. Du får Zoom också.
Mm.
iSettle också tillsammans med Square. Du kan integrera dem. Blir riktigt bra, men nu tror jag inte det kommer hända för då måste ju de ge av sig med iSettle och iSettle skulle bli jättedåligt förvärv då.
Ja, det blir lite.
Nej, jag tror det inte kommer hända förresten.
Nej, men i alla fall så kan man ju konstatera att det hände jättemycket i området.
Och, ja.
Och som sagt, vi som ändå nu har fått ett inblick i Kvanto som vi har investerat i också.
Mm.
Vi hade egentligen ingen aning. Jag tror inte du hade en aning innan du gjorde analysen hur mycket så försiggår bakom ridån på något sätt när man gör en betalning.
Alltså jag vet ju att det är mycket som försiggår bakom. Men jag tror inte det var så mycket.
Exakt.
Och bara för att förklara enkelt exempel. Liksom, du har ditt kort, det är ett företag. Ditt kort går på Visa Mastercard, två företag.
Exakt.
Du har en terminal som ägs av ett företag.
Exakt.
Du har
en utgivare av kortet, Gemalto, säger vi.
Exakt, så där har du fyra stycken nu. Ja. Fyra stycken. Sen har du liksom liksom mjukvaran i terminalen.
Mm,
fem bolag.
Ja.
Ja, så gör du med din merchant.
Ja,
sex bolag.
Ja, sen har du en acquirer.
Sen har du en acquirer.
Och vad är en acquirer?
I princip en bank som tar emot betalningar åt andra och typ distribuerar dem.
Ja.
Så då har du sju stycken. Mm. Och sen från acquiren liksom från för innan acquiren så kommer det till en PSP.
Och PSP kan man kort säga, alla de här bolagen vi tog upp, någon måste knyta ihop säcken och kommunikationen.
Exakt, någon måste lösa det här nätverket och koppla ihop genom en gateway som settlar betalningarna och ser att det är okej, ser att du har faktiskt pengar på kontot och skickar till en acquirer som sen skickar till merchant. Alltså du går igenom 9-10 bolag innan betalningen kommer fram och det här går ändå så.
Exakt.
Och det här handlar, där tycker jag det handlar om, många kanske tycker att fintech är crowded. Fast det finns jättemycket att effektivisera i det här.
Det är extremt fragmenterad marknad också.
Exakt.
Alltså för det är väldigt från marknad till marknad också. Alltså att det är väldigt lokaliserat.
Ja, det är typ, det är bara att titta på Net som är en av de största spelarna. Det var då, de är typ så här, äger Norden. Man bara, en av de största spelarna är i Norden. Kom igen.
Ja, exakt.
Och då är det så här, okej, vi tittar på Europa, hur många PSPs de har där. Det är 80 stycken plus. Kan alla göra samma sak? Nej. Vissa fokuserar kanske bara på ett land. Och så vidare. Och det finns jättemycket intressant inom det här. Och jag tycker det ser väldigt intressant ut med fintech. Men sen en grej som var lite så här bombaktigt med ditt innehav. Som jag tyckte var så här: okej, that makes sense. Och det är att liksom H&M köpte upp sin PSP.
Just det var kul.
Nu Danne han bara, men vad fan snackar han om?
Nej, men liksom bolag,
ja, men de här kvantosnubbarna har ju information genom businessen.
Ja, och det var intressant faktiskt.
Och då att H&M har köpt upp sin egen PSP.
Mm.
Vilket ungefär makes sense. Mm. För det är ju Zalando gjort samma sak.
Mm.
Och för att kunna ha Zalando konkurrerar ju med att det är snabb betalning, snabb leverans, snabba returer.
Mm.
Och det är snabb återgivning av betalningen. Hur ska du kunna göra det om du har en tredje part i en PSP?
Mm.
Det förstår man, det går inte.
Nej.
Därför har de en in-house PSP.
Och så sparar du 1-2% av din omsättning per år.
Exakt.
Så, som där de hade tagit i revenue share i princip.
Så det gör ju jättemycket sens för ett sånt stort bolag.
Ja.
Men jag tror det bara makes sense inom e-commerce. Bara inom kläder. Bara inom sånt som ger mycket returer.
Mycket returer och extremt höga volymer.
Ja, och då känns det som att jag tror inte det kommer vara en trend att att klädbolag kommer köpa upp PSPs, så ni inte får den funderingen att jag tycker det, för att göra en bättre integrering, för att göra snabbare återbetalningar. Men jag tycker det är intressant när man fokuserar så mycket på att betalningen är faktiskt value adding i sin business för ett sånt stort bolag som H&M. Vilket blir väldigt intressant på det sättet. Och då kanske man förstår hur mycket mer värde man kan ge som ett betalningsbolag.
Absolut. Och vi kommer ju förklara lite sen i framtiden när vi pratar mer om Kvanto och går in på det bolaget, så vad en PSP är exakt. För det, eller så får ni läsa på lite själva. Kolla på Adyen till exempel.
Exakt. Som är ett, Adyen hade en jättebra presentation.
Ja, de hade ganska bra presentationer på det. Mm. Så att ja, det är jätteintressant vad just PSP är. Så, men det var typ allt, tror jag.
Ja, bara en fråga. Mm. Hur många dollartecken får Singapore 1-10?
Som land då?
Ja.
Som resmål?
Ja.
Det var jävligt dyrt. Så 10.
Du får 10 dyrhet.
Nej, men det är... Jag tycker det jag skulle typ ge det 9 av 10 eller 10 av 10. Mm. Något sånt där. För att det är ett land som är varmt, som jag gillar. Som en vacker stad, som New York. Men du kan också åka till Sentosa som en ö, gå på Universal som vi gjorde, gå på akvariet och dra till en strand som ser var tagen ur någon resekatalog. Så att mångfalden i vad du kan göra.
Och ändå gick vi inte på, alltså de har ju ändå någon sån här känt zoo på nätterna. Och lite sådana grejer. Och vi hann ju inte springa så mycket i liksom Little China, Little India. Så det finns ju mycket mer att upptäcka.
Ja. Nej, men jag tror att alltså, det, kombination, det är lite som att typ blanda New York och Thailand. Det är svårt att få den kombinationen.
Jag älskar ju bara att vandra nere vid vattnet. Det är sådana sjuka liksom, bilder om man blir såhär.
Sitta och käka en matcha glass vid vattnet.
Det är fan dröm. Det är dröm. You taking me back.
Och vilket kött vi käkade också.
Ja, oj. Då ska vi lyssna ännu haj på liksom.
Käkade vaggmiddag.
Ja, exakt. Då jävlar var det on top.
Ja, det var bland det bästa köttet jag någonsin ätit i mitt liv. Så maten, det är en fantastisk ställe att bara åka till för en matresa också.
Ja, men matresan i Singapore är on top. På alla sätt och vis, så är det. Men var det allt?
Jag tror det, och sen är vi tillbaka nästa vecka. Och då blir det vanligt igen.
Vanligt schema, vanligt nyhetsavsnitt. Och frågor från er, hoppas vi. Hoppas ni kommer in med lite.
Och sen blir det ju fullt av analyser då.
Analyser framåt. Vi
måste komma igång med dem igen. De som är jobbiga att skriva.
Vi har analyserat hur mycket som helst nu.
Ja, det här är ju massa bolag som finns.
Exakt, massa små korta. Ja. Är det liksom, har vi tagit rygg på kvalitetsaktiepodden nu? Massa små analyser.
Ja, fast vi labblar inte så mycket från börsdata.
Nej, det gör vi inte. Men de här bolagen, många av de här bolagen finns inte på börsdata.
Nej, det är det. Det här är spaningar.
Det är mycket spaningar. Ja. Framtidsspaningar. Ja. Det är 5-10 år framåt.
Nej, George får ju plocka upp telefonen och ringa runt lite. Lägga upp dem.
Fixa in Singapore.
Ja, precis.
Så är det. Men vi har ju pratat om en hel del bolag. Vi äger en hel del bolag av dem vi har pratat om. Och väldigt många bolag verkar intressanta. Så vanliga disclaimer. Allt jag hör i podden är bara inspiration och våra tankar och idéer. Det är inga rekommendationer för att du ska köpa någonting av dessa bolags och aktier och några andra finansiella instrument som vi har pratat om i podden. Bara för transparensens skull så äger jag Visa, Mastercard och PayPal som vi har pratat om.
Ja, och jag äger Square och Naspers / Tencent.
Ja, och vi båda äger Kvanto som vi var där med.
Ja.
Bara för att ha full transparens.
Mm.
Ja, det var allt för oss den här veckan.
Ja, och du hittar oss på Twitter, Värdeinvesteraren.
Och Investacus. Och du hittar våran poddens Twitter-handle på @GameOfStocks nu. Och sen såklart våran hemsida på www.GameOfStocks.nu där vi såklart lägger upp pdf-er för alla analyser vi gör. Så gå in där och kolla om det är något bolag vi har analyserat, så kan du kolla i pdf-en och se mycket mer info än vad egentligen säger i podden.
Ja, alla siffror, grafer och allting. Mycket mer utförligare analyser.
Ja, vi kan inte prata alla siffror i en podd, för då hade de varit 3 timmar allihopa.
Ja.
Mina hade varit ännu längre.
Yes.
Det var allt.
Det var allt.
Sajan!